Det här är det 200 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterad podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Här på plats i Malmö musikstudio är jag, Ola Söderholm, och för första gången den här höstsäsongen är ni med, Nanna Johansson och Liv Strömqvist.
Yay!
Hej på er. Hej, hej. Det är 200 avsnittet nu, så det är, det var någon som påminde mig på i någon Instagram-kommentar eller någonting, någon lyssnare, om att när vi hade 100 avsnitt så gjorde vi ingenting utav det heller. Vi firade inte då heller. Men då hade jag tydligen i det 100 avsnittet lovat att till det 200 avsnittet så skulle vi fira, och då skulle jag bjuda på fika. Jaha. Jag skulle ha med mazariner hit. Mm. Men det blev för stressigt nu helt enkelt. Så vi får skjuta upp det till 300, antar jag.
Okay.
Det finns några rån här ute, tror jag. Mm. Som de har med musikstudio-killarna.
Lite havre i fickor. Lägga fram på bordet.
Mata med en annan som hästar. Äter havre i dina händer.
Ja,
sån. Så snälla, kan vi få en sockerbit? Kanske kan få 300 avsnittet.
Mm. Just det.
Ja, skitsamma. Den här veckan så ska vi prata om cynism, sociala medier, aktivism, att känna leda inför valrörelsen. Men vi inleder såklart veckans Lilla Drevet med att uttrycka vår respekt för senator John McCain, som gick bort i lördags. Han var en sann amerikansk hjälte som ägnade hela sitt liv åt att tjäna sitt land. Trots att jag och John McCain tyckte olika om mycket, så var han en politiker och människa som var väldigt lätt att beundra. Mm. Om man ska sammanfatta John McCain, hans gärning, med ett ord, så är det värdighet. Det här var bara mitt roligaste på Twitter de senaste dagarna, att det blev sån här präktig stämning, alltså på svenska Twitter. Att det blev någon slags påbud att nu ska vi hylla och visa respekt för senator John McCain. Att det är så himla viktigt att svenska Twitter inser att nu är inte tiden att kritisera John McCains politiska gärning. Utan nu är det viktigt att vi här på svenska Twitter skickar våra kondolianser till Cindy och barnen och barnbarnen.
Hunden, den lilla hunden.
Cindy, du och familjen är med oss i våra tankar.
Är Cindy hunden eller hunden?
Men att det ändå är viktigt att någon sån medelstor spelare i svenska tyckonomin som heter typ Anton eller Totte och har hornbågade glasögon och jobbar som debattredaktör på tidningen Metro, att han har kanske en avvikande uppfattning jämfört med John McCain när det gällde Irak-invasionen. Men det kan vänta till en annan då. Ingenting jag ska twittra om idag.
Nej.
Nej, men det som var då var liksom att det var vissa kanske började twittra då bara, ja men han var ju en krigshetsande hök i utrikespolitiken och han var emot all välfärd och mot höjd minimilön för de fattiga i inrikespolitiken. Och han lyfte upp Sarah Palin och Tea Party-rörelsen och då blev det sånt rage mot dem, att Erik Rosén på Politism skrev något sånt. Och då var det en som jag tror, han är någon slags Sverigevänliga svensk journalist som svarade: kan avgrundsvänstern inte låta liket kallna först innan de börjar spy sin bittra galla över en nyligen avliden man? Till och med Obama och demokraternas vänstra falang vördar och uttrycker respekt för McCain idag. Till och med Obama gör det. Till och med Obama. Till och med de andra oligarkerna i den politiska klassen i USA uttrycker sin respekt. Så hur kan inte svenska vänstertwittrare? Ja, det här ska inte bara urarta nu till Ricky Gervais stand-up, att en på Twitter var knäpp och nu äger jag honom. Jag ska inte göra det till det bara.
Nej. Men jag är glad över den här återberättandet av vad som händer på Twitter.
Det är i och för sig bekvämt. Jag förstår Ricky Gervais, att man kör på den grejen. Att man bygger en hel akt på det. En som har 39 följare fattar inte science och logic och ateism. Nu äger jag honom i 8 minuter. Att det är väldigt, det är lätt jobbat. Så jag undrade mig att göra det lite grann nu här i början. Plocka ner dem från sina pedestaler. Alla som har Twitterkonto och inte är jättesmarta. Nu är ni inte så kaxiga längre. Vi går vidare.
In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Är det någon som har sagt?
Ja, just det. Det är som en variant på det där. Det farliga är inte de ondas grymhet, utan de godas. tystnad.
Precis, det var Martin Luther King som har sagt det. Men alla har sagt det, alltså Napoleon Bonaparte har sagt det, tydligen.
Mm-hmm.
Leonardo da Vinci sa, he who does not oppose to evil commands it to be done. Mm. Desmond Tutu sa, if you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.
Mm. Det är inte den här hårda hederskodexen som det är bland komiker när det gäller materialstöld. Bland sådana aforismmakare.
I alla fall, liksom i vår historieskrivning så har vi ju lärt oss att det här är jättebra, den här grejen. Att inte vara tyst och se på när orättvisa händer. Att man ska protestera, man ska ta ställning och så vidare. Det är sånt som man lär barn i skolan. Och man lär sig att vad så olika grupper fick sina rättigheter och förtryck upphörde och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt viktigt då. Men jag har liksom känt själv så här på senare tid en sån växande, jättestark växande antipati mot liksom när den här uppmaningen har riktats mot mig.
Mm.
Jag har känt ofeeling. Jag har känt någon slags liksom illamående över aktivism som helhet. Det är kanske så konstigt att jag hatar polisaktivism som är aktivism i riktningen som jag inte håller med. Men jag har känt sist att jag hatar också aktivism även det jag själv håller med.
Mm.
Jag har känt att jag hatar människor som kämpar för en bättre värld.
Mm. Så hatar du det där lilla barnet som satt i en skolstrejk?
Det var svårt här.
Vi behöver inte göra det personligt. Vi kan bara prata om det på en generell nivå så får folk dra sina egna slutsatser. Om vad Liv tycker om barn som strejkar mot klimatet. Eller för klimatet.
Nej, men att det är liksom lite konstig grej då. Att jag är emot sexism till exempel. Men blir ändå då konstigt rasande. När jag ser människor ta ställning mot det i sociala medier. Mm. Eller ännu värre, försöker ju pressa mig via det här Martin Luther King-citatet. Att också ta ställning. Vad nu det betyder att ta ställning. Det är frågan verkligen. Men jag funderar på liksom varför den här känslan har kommit. En förklaring skulle kunna vara att man får den här uppmaningen riktad till sig så ofta nu för tiden på grund av sociala medier. Alltså att människor som levde under medborgarrättsrörelsen kanske hörde det här citatet en gång eller någonting under sin livstid. Men att jag har får den nu då kanske en gång i veckan eller någonting. Upp i mitt flöde.
Vadå, för att du liksom instagrammar om något helt annat än politik, eller vadå?
Nej, men att folk i mitt flöde...
Jaha, okej.
Okay. Att liksom flödet...
Så det är inte riktat direkt till dig, men du retar ju på det.
Att olika Katarina Vänstam och sådana människor kanske lägger upp bilden på Martin Luther King och det citatet som står över hans ansikte då.
Precis.
Och du ser det.
Men jag tänkte, det vill komma till att sociala medier har gjort att så här, kraven eller så här, uppmaningarna till att ta ställning eller så här, vara aktiv, ta avstånd eller backa något eller ta avstånd, det har ökat extremt mycket på grund av sociala medier. Och så att det är liksom att vi väldigt, väldigt, väldigt ofta nu för tiden har så här, folkstormar, protester, aktivism som vill styra saker i en eller andra riktningen och att det här bara blir så här, mer och mer och mer och mer. Och en jätteuppenbar anledning till det här, det är ju sociala mediestruktur. Det har vi pratat om innan, att det finns så här känsloskapande nyheter som gör att sådana här saker som det är jättelätt att känna saker kring, det mest känsloskapande som finns, kanske så här, de två grejerna folk känner mest saker till. Saker kring, som är kanske så här våldtäkter och rasism eller något liknande. Eller rädda för invandrare slash vill inte att någon ska våldta barn. De två grejerna.
Och det är låga trösklar också, man behöver liksom inte ha så mycket förkunskap för att kunna engagera sig att den typen av frågor. Att det är väldigt så här,
ja, precis. Ja. Och då får man en jättestark känsla och det här bidrar då till det här jättestarka engagemanget. Men jag tänker också på en annan anledning till varför det inte känns bra att få den här typen av uppmaningar. Och det är kanske då en anledning är liksom så här aktivismens varifiering, eller att så här aktivism har blivit så här en vara på en marknad. Alltså att aktivister som driver olika sociala, eller vad heter det, olika frågor på sociala medier idag, att det ofta är folk som liksom jobbar med, de har sin aktivism som jobb. De försörjer sig på aktivismen, så de kanske håller föreläsningar och har föreningar som de vill ska få bidrag. Eller också ha patrons. Eller bara så här att man är en social aktivist som har jättestarka åsikter i en fråga. Och då på grund av det så så konstruerar man sig själv eller sitt projekt som så här viktigt, och då får man jättemycket fler följare, och då kan de följarna göra att man har slags kapital där man kanske då kan typ göra reklam på sitt Instagram eller sådär, och så har man massa följare så.
Ja, just det. Att det är ett engagemang som är, om man börjar, du kanske ska komma till det, men att man börjar så misstänka att det är viktigare för, det är väldigt viktigt för den som, för subjektet, liksom, för den som engagerar sig. Kanske viktigare än vad det är för objektet, för engagemanget nästan då. Eller att det är den cyniska känslan man kan få ibland då.
Ja, precis. Och sen så tänker jag också på så här, just där, att bara situationen att aktivismen är ens jobb är så här, att om man jämför dem med kanske en medborgarrättsaktivist som upptäckte en orättvisa i USA då på 60-talet och valde att protestera mot den orättvisan, då riskerade den personen någonting. Alltså den riskerade kanske att så här, förlora sitt jobb eller sin inkomst genom den här protesten. Men dagens sociala medieaktivister, där är det tvärtom, att de riskerar att förlora sin inkomst om det inte finns någon orättvisa att reagera på.
Mm. Just det
var så här, orättvisan eller missförhållandet är deras vara som de liksom handlar med.
Mm. Just det, att de åker runt och MeToo-certifierar olika företag.
Ja, precis, risken är...
Men det gjorde inte Malcolm X, han åkte inte runt och medborgarrättsrörelse certifierade olika företag.
Nej, precis. Och en liksom bieffekt av detta också, att aktivismens varifiering på det här sättet är ju då att på grund av det, att det är så, att orättvisan eller missförhållandet är din vara som du handlar med, så... liksom behöver du ju också aktivisten behöver liksom ha en orättvisa för att så här, kunna fortsätta jobba. Så vi säger att du har ett företag som arbetar mot sexism till exempel, med föreläsningar och workshops och så vidare, och sen märker du så här, herregud, den feministiska medvetenheten i Sverige har gjort jättestora framsteg på sista tiden, och nästan varenda kotte och myndighet och skola känner till de här sakerna och håller med om feminismens grundläggande idéer och så här. Då borde ju det vara en positiv nyhet för dig som aktivist, för du har uppnått liksom en del av ditt mål. Men då blir det inte det, för att ur en ekonomisk synvinkel så innebär det att liksom marknaden för din verksamhet blir mindre. Och då, om vi säger att någon enstaka idiot säger att typ Annika Strandhäll är en hora eller något liknande, då blir det något som... Då, den typen av orättvisa är någonting som...
Då måste man i panik dra upp en gammal Mr. Cool-låt.
Ja, men... ja. Ja, men att hitta ändå en gammal Mr. Cool-låt till exempel blir som att, vad heter det, slå hackan i en guldåder.
Ja.
För att...
Det visade sig väl vara kattguld just det lite grann, tror jag. Jag tror att de fick känslan av att det här, nu har jag någonting som jag kan surfa på i några veckor. Men jag tror ändå att det var ändå lite... att de slog hackan fel lite grann.
Men det är lite som en sån gammal guldgrävare som letar efter såna saker, så hittar man någonting. Och istället, alltså, jag menar bara att som en analytiker så kan man inte göra en fri analys av en sån sak, som till exempel uttalandet Annika Strandhäll är en hora eller något liknande. Att då istället för att säga så här, är det här en enstaka idiot som man bara kan strunta i, eller så här, är det här ett uttryck för alla unga killars åsikt om kvinnor i Sverige, och i så fall kanske vi behöver ha så här killgrupper, då kanske vi behöver ha locker room talk, kanske vi behöver ha statsbidrag, eller whatever, liksom, vad det nu kan vara. Och då har man en större benägenhet att tolka det som
det senare.
Att det här är ytterligare ett tecken på de enorma problemen som finns överallt och så vidare. Så det blir liksom ett problem i ens analys, därför att man hela tiden måste, alltså orättvisorna och missförhållandena och de här sakerna är reda pengar.
Ja.
Och det gör att hela liksom debatten känns så, alltså det känns i magen så här, att det här är inte en liksom renhårig debatt eller vad man säger. Det känns som när det börjar kännas mer som när folk approachar med reklam eller liknande. Att man kan känna så här, det här är inte en ärlig liksom avsändare det här.
Nej, men det är jätterimlig förklaring till varför man har den där motviljan mot den här karriäristaktivism-grejen.
I alla fall, så den här liksom varifieringen av aktivism plus de här algoritmerna har liksom gjort att så här, antalet sådana här debatter bitter eller liksom upprörda känslor kring olika saker, det bara så här ökar. Liksom, jag tycker man har sett det så här bara under sommaren, hur det har så här, att vi har haft flera exempel på debatter som har totalt ballat ur. Alltså där det har så här, det har liksom eskalerat bortom all kontroll och bara involverat alla kändisar. Det har varit mordhot, det har varit sinnessjuka angrepp och att det blir helt parodiskt, som det här med Jimmy Durmas till exempel. Läser jag nu att han ska vara modell för H&M. Kronan på verket i den debatten. Att det börjar med en hatstorm. Att involvera så mycket människor.
Ja, just det.
Alltså jag menar varifieringen av aktivism. I alla fall. Men som sagt så har det varit väldigt många sådana här drev då. Jag läste en bok av en skribent som heter Roy Scranton, som du har pratat om innan i Lilla Drevet Ola, som har skrivit en bok som handlar om klimatet egentligen, som heter Learning to Die in the Anthropocene. Han har skrivit en annan också, men i denna så skriver han också lite om det här med hur det här liksom nätverkssamhället eller sociala mediersamhället ökar risken för så här kollektiv galenskap, häxjakter och också totalitära krig, skriver han. Han skriver så här: vi lever i nätverk, svärmar, vi är inte längre individuella subjekt eller diskreta objekt. Vi har blivit vibrationer, channelers, tweeters, followers. De nya teknologierna har liksom, precis som äldre teknologi, det har stora fördelar men också stora faror. Och så tar han upp ett begrepp som jag tycker är väldigt bra, som heter så här, som är så här, digital maoism. Och det är hämtat från en skribent som heter Jason Larnier, och han skrev om detta redan 2006. Då var det ju verkligen ingenting av digital maoism, om man skulle se hur mycket digital maoism det är nu. Han menar att, att den här utvecklingen av internet riskerar då att vi ska bli sårbara för vad han kallar en plötslig och farlig empowering of the hive mind, alltså typ svärmmedvetandet, att det bara kan...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Själv antändas den här svärmen då. Och skapa just den här typen av så här, processer av liksom, ja men typ... kollektiv galenskap. Jag tycker det här begreppet digital maoism, det är ganska så här bra, för att maoisterna i Kina, de tog ju över Kina genom att de klädde ut sig till så här bondebefolkning, och så gick några maoister in, så här gerillakrigare in liksom i en by och typ tog över den byn eller så. Och sen så när regeringen skulle slå tillbaka dem, som blandade sig med bondebefolkningen så att ingen kunde se så här, vilka var de och vilka var resten. Så det blev bara som att kollektivet blev så starkt på grund av detta då. Och det är ju liksom, liknar ju hur de här sociala medierdreven fungerar, att någonting, alltså att det ofta är styrt av väldigt små intressegrupper. Så det ser ut som att det är folket som tycker någonting, typ det ska inte vara ett svart barn som är Lucia till exempel, på Åhléns. Men egentligen så är det 10 nazister som tycker det och har skapat den liksom vibrationen som sen skapar en motvibration och typ allting så här.
Det är den här oerhörda, att man är så här reaktiva på de där liksom skitsakerna hela tiden då, att alla måste mobilisera mot det. Precis. Det är den motreaktionen.
Och i bästa fall så är det liksom bara slöseri med tid och energi. Och i värsta fall är det farligt typ. Nej, men så det jag ville komma till var så här, kanske att istället för att lära barn i skolan den här grejen, ta ställning, och om du inte tar ställning i den här frågan så är det jättefarligt och så. Så kanske man då nu för tiden, bara på grund av den tekniska utvecklingen i sociala medier och varifieringen av aktivism, då kanske man måste lära barn och lära sig själv någonting helt annat. Roy Scranton skriver så här: vi måste öva på att stänga av och avbryta stresssemantiska kedjor av upphetsning genom att lära ut långsamhet, kritiskt tänkande, uppmärksamhet vid detaljer och meditativ reflektion. Hur fan det nu ska gå till. Det är också en skitdålig idé att lägga det på individen. att inte delta. Mm. Allt det här var bara liksom en lång ursäkt. Så här, som att jag känner skuldbelagd när jag ser någon posta en sån här om du inte är aktiv.
Det kan inte vara,
är du on the side of the oppressor. Så vill jag säga att inte vara aktiv behöver inte heller att vara on the side of the oppressor. Utan att inte vara aktiv kan också vara ett försök att avbryta en stresssemantisk kedja.
Det kan inte vara det här att du har bara blivit en lat, bekväm medelklass. Det kan inte vara det som anledningen då, liksom, till att du inte vill vara aktivist längre, utan det måste vara något annat. Och nu har du hittat vad det är.
Exakt.
Att det är att du vill avbryta stresssemantiska kedjor.
Jag letade skitlänge för att hitta den här teorin som skulle ursäkta det borgerliga asbeteendet.
Ja, men det är just det där att man ska vara avbrytaren, och till skillnad från att vara den som är liksom anti och säger emot sådär, att man inte ska delta i det där överhuvudtaget, att det finns där att alla springer åt ett håll och säger sådär då, men vad sjukt det är det här liksom med att man inte var en svart Lucia, att då ska massa nazister hålla på. Och då ska man inte ens liksom gå in och vara den som säger, ja men det är bara en illusion, det var bara några nazister, det här är helt felriktat. Man ska inte ens vara in och kriga i det där, utan man ska bara backa ut från det och hålla på med någon helt egen grej. Man ska varken vara aktiv eller reaktiv i den där stressmatiska kedjan, utan man ska bara vara utanför det då, studera filosofi eller sånt där. Det är det han vill.
Ja, typ. Ja, precis. Kanske. Han vill att man ska lära sig att dö. Mm. Learn to die. Han är ju kanske lite, men väldigt negativ. Nej, men alltså bara det att ta pyttelite längre tid på sig innan man reagerar kan ju vara ett sätt, någonting som alltså verkligen skulle kunna stävja den här då digitala maoismen i alla fall. För att han, den här Jason Larnier som skrev om digital maoism, han skrev ju innan om detta innan social media fanns, men han studerade hur det var på Wikipedia. Och då menar han, alltså människor som är med och skriver på Wikipedia. Och då så beskrev han det här svärmbeteendet då att, till exempel, men då skrev han om att Wikipedia la tydligen in en sån spärr på vissa artiklar som folk var väldigt hysteriska kring, som till exempel George W. Bushs sida. Mm. Och då la man in en sån spärr som gjorde att folk som skrev där kunde inte ändra mer än en gång om dagen. Alltså de kunde inte gå in och radera någon annans inlägg mer än en gång per 24 timmar. För att annars var det bara människor som hackade sönder sina fingrar på tangentbordet liksom hela tiden för att ändra till från liksom massmördare till hjälte hela tiden på George Bushs Wikipedia-sida.
Ja, just det.
Men det skulle kunna vara ett sätt kanske att sätta en sån spärr, att man inte får respondera på en tweet mer än en gång per dygn till exempel. Alltså kunna lägga in en digital spärr.
Ja, precis.
Kring vissa ämnen.
Ja, precis. Ja, det är ett stort statligt ingrepp. Men om man får drömma fritt om världskommunismen, så skulle man kanske kunna ha sociala medier som funkar så.
Jag skulle ha, precis.
Men nu har vi liksom pratat om det som att detta gäller andra. Men vi är ju i allra högsta grad liksom... vi profiterar ju på
absolut
på orättvisor och så. Alltså det är ju, vi är ut böcker och det är ju liksom ens smör och bröd på många sätt. Och där kan man ju också känna det liksom själväcklet över att man så här, man tjänar på det liksom.
Absolut. Nej, jag håller verkligen med om det, att jag själv känner också på det. Alltså...
Men inte vi, ni är vi bättre än dem. Är inte ni konstnärer som är på att undersöka det, och sen så undersöker ni något annat. Och de bara håller på och liksom bankar på samma trumma liksom, för samma kör i det oändliga. Liksom.
Ja, jag vet inte, men det var ju gulligt sagt. Eller det var, men det känns så här som jag vet inte så mycket. Men visst är det så, men samtidigt så kan man ju känna att man... Alltså att det är ju så här... jag menar att det är så jävla pinsamt, hela den där dramaturgin. Så att man nästan inte orkar titta på det. Liksom att det är så här, nu pågår det något... Alltså så här, till exempel att SD är arga för att de här mänsbilderna hänger på Slussen och skrivit någon debattartikel om det. Liksom. Och att det är så liksom att man ser hur, hur den här konstiga vevandet drar igång någonstans i ens ögon vrå. Men att det känns för pinsamt att uttaget... men liksom att det är del av samma konstiga dramaturgi där liksom... Det är bara sån idiotisk liksom dans som bara pågår kring någonting som är helt meningslöst. Alltså,
och alla vill att du ska delta i den nu? Eller alla har lagt upp den här straffsparken för dig då nu? Att du bara ska gå dit och tjonga in den i mål när det gäller den här SD-grejen?
Ja, på jag Slussen. Vet inte. Jag har inte så, ja, precis. Men exakt. Men eller, ja, jag vet inte riktigt. Det känns så självgott också att hålla på och säga så här, och då gör inte jag det. Men det, det känns...
Nej, men det är det.
Ja, vi gör det på ett annat sätt. Ännu mer raffinerat. På ett ännu vidare sätt.
Ja, jo. Jo, men det kanske är att alla är...
ja, men visst är det så.
Nej, men alltså, jo, men man är ju alla är en del av det här. Men man måste ändå kunna prata om det.
Ja, exakt. På ett annat sätt säger jag istället. När jag pratar om det. Men jag tänkte på det där just det där med att ta ställning, att det inte leder någonstans, och att det också känns så himla att det är så här, just den här uppmaningen då att ta ställning, därför att jag tror liksom att enda sättet som man kan få någonting för att ta ställning, det är om man själv sätter något på spel när man tar ställning. Alltså kanske, jag vet inte, men typ så här att man helt utan effort tar ställning bara genom att lägga upp en bild på sig själv i något klädesplagg eller, alltså att man liksom, eller liksom skriver här säger någonting, när det liksom inte kostar en någonting så får man liksom inte heller någonting. Och man...
Alltså det kan ju kosta en att något jävla psyko typ går hem till.
Ja, det är sant. Men då kan man också vinna någonting sen på att man får
just det.
Positiv... feedback på det. Nej, men vad skulle jag säga om det där med att ta ställning? Ja, men det känns också lite grann som att så här, i takt med att vi blir liksom så här, mer och mer maktlösa kring den politiska utvecklingen, så blir det ännu mer uppfiskad retorik om att vi måste ta ställning och måste göra någonting. Därför tycker jag på något sätt att den bästa, nästan bästa sån aktivismen är den här Frida Witt. För den är så himla tydlig på det sättet att den är så här, den är liksom att vi bara mediterar över vår egen så här, totala maktlöshet. Att så här, varje dag, den tycker jag är bra, för den påminner oss på något sätt om vår, det är något sån här memento mori. Typ, kom ihåg att du inte kan göra ett jävla piss. Det enda du kan göra är att publicera den här, han blir inte frigiven. Det pågår dag efter dag.
Ja.
Det är som en sån askes mer. Det var det. Det var bara att det jag ville säga var att jag skulle uppmana barn. Jag ville uppmana folket till att vara passivt och inte ta ställning när de träffar på en orättvisa.
Precis. Ja, men det blir lite fortsättning egentligen på samma tema. Det kanske blir lite repriser. Men vi har läst samma böcker, så det är som det är. Jag har tidigare i Lilla Drevet hållit på att klaga på svenska journalister för att de har varit analfabeter när det gäller klimatfrågan och implikationerna av den. Och det blev då sen som att de, om vi utgår från att det bara handlar om mig, att de försökte lyssna på mig. Och trodde att jag menade, aha, man ska ägna en kvart av varje utfrågning och debatt åt att låta Annie Lööf stå och yra om att vi ska flyga bort klimatförändringarna med biobränsleflyg. Att det var det de tänkte liksom. Och det är ju fullständigt meningslöst. Totalt slöseri med tid. Att de skulle kunna införa 15 minuter, vad tycker ni om Hanif Balis ton istället, som stående segment i varje partiledardebatt. För att när det gäller att leverera den typen av underhållning och innehåll till sociala medieplattformarna, så då är ju inte det politiska systemet lika impotent. Men det är också pratat om tidigare det här att det mainstream-politiken gör i klimatfrågan är ju att det är så mycket som talar för att det egentligen bara är en ideologiproduktion som förvärrar situationen. För att man eldar på myten om hållbarheten. Mm. Att det kommer att gå med business as usual, men vi bara tweakar lite grann. Business as usual fast hållbart. Och man förlänger ju då, och man förlänger då kanske business as usual och förhindrar spridningen av insikten om att den här civilisationen är död och att något annat måste komma nu. Så att jag menar, när man då klagar på den här då klimatanalfabetismen, så det man efterfrågar är ju kanske snarare en diskussion om hur vi går vidare. Hur man ska förhålla sig till den här realiteten. Och svar på det får man ju inte då från det mainstream-politiska systemet, eftersom att hela deras löfte om välstånd bygger på att det inte är så här som det tyvärr är. Mm. Så de kan liksom per definition inte erkänna det här. Men, ja, men jag läste då, jag läste Sven Anders Johanssons nyutkomna bok Det cyniska tillståndet, som du också har läst, Leo. Mm. Men det är då en, det är en slags essärdagbok som sträcker sig från 2015 till 2018, när han försöker analysera samtiden och undersöker begreppet cynism, både så som det används idag och cynism så som i den antika grekiska tankeskolan. Känns lite grann som årets bok nästan, tycker jag.
Ja, den var skitbra.
Det var, hade behövt vara lite mer bevandrad i kritisk teori och Adorno och Horkheimer för att fatta. Fattaren. Men jag hade nog stark känsla av att det här var nog årets bok.
Det var jävligt bra faktiskt.
Mm, men det var mycket bra. Ja, men det cyniska tillståndet, jag kommer inte alls göra en rättvisa nu när jag ska försöka referera den. Men alltså, det är ju inte explicit en bok om klimatförändringarna, även om det ligger som en så här bakgrundsmusik hela tiden. Men den handlar delvis om det, och den handlar också delvis om de politiska projektens impotens i allmänhet. Mm. Och det cyniska tillstånd som är en följd av detta. Alltså den stora skillnaden mellan teori och praktik. Att vi erbjuds höga värderingar och ideal som inte omsätts i handling. Mod på tryggt avstånd från faran. Löften som saknar grund. Glättighet utan glädje. Hopp utan innehåll. Feministisk utrikespolitik med statsbesök i Saudiarabien. Mm. Obamas presidentvalskampanj. Mm. Hålla Guantanamo öppet för att dröna krig. Och så vidare. Stigande betyg, men sjunkande resultat på nationella provet erbjuds vi. Sjukt, va? De kan mindre, men de får högre betyg. Den här skillnaden mellan teori och praktik. Men alltså, så som liksom cynism förstås, så brukar det vara så att så här, individer som är missnöjda och desillusionerade med systemet, de ses som cyniker. Mm. Men om det är systemet som är cyniskt, så är det ju tvärtom. Att, alltså det är systemets taltratt Annie Lööf som uttrycker cynism och inte jag. Att, att när hon pratar om hållbart flygande med biobränsle, att det är ju då verkligen cynism, som är att inte ha några skrupler och inte agera som man lär. Mm. Att ha en enorm skillnad mellan teori och praktik.
Det är fruktansvärt, hennes skillnad... mellan teori och praktik, att bara stå och prata hela tiden om gröna saker samtidigt som man gör motsatsen, det är fruktansvärt.
Mm, men det var ju faktiskt nu att nu tidigare idag, typ i förmiddags, det är tisdag då när vi spelar in, men så avgick Frankrikes miljöminister. Mm. Han bara avgick spontant i direktsändning framför några journalister. För att han var såhär, men det här är för dumt. Jag kan inte stå här och bara säga hållbart. Alltså det händer ingenting, det kommer inte hända något. Och det är bara den stämningen att, ja, men Macron, så här, ja, det, vad, ska man vara arg på honom? Vad ska han göra? Han kan inte göra någonting. Men det är bara så fånigt att vi kan åtminstone, bara för att inte göra oss själva galna, sluta stå och säga det, hållbart,
wow.
Hållbart. Så bara.
Vad underbart, nu känner jag hopp nästa
ja. Bara för vår mentala hälsa skull liksom. Så liksom måste vi åtminstone bara hånskratta liksom, när de säger det där, hållbart. Jag vet inte hur han sa. Nej. Han sa det på franska, men det var som att han bara, ja, att han hade någon sån spontan rant, sa, jag har inte meddelat någon, det här till någon, men jag bara kom på det nu, men jag bara kände det starkt nu att jag kan inte liksom fortsätta med det här, för det är för dumt och det är bara för, vi håller bara på med besvärjelser helt utan innehåll när vi säger att det här liksom är möjligt att göra på något vis. Men, ja, men just det att de flesta skulle beskriva det som tvärtom gentemot vad det är. Det är Annie Lööf, hon står ju för hopp och en hoppfull humanism, och jag är liksom en cynism. Att det jag sa här i den här inledningen när jag pratade om min motvilja för partiledardebatterna, som att det var himla cyniskt av dig. Vilken cyniker det är, du är. Men att det är ju då motsatsen. Att det är ju mitt sätt att försöka överleva i det cyniska systemet.
Det här är precis samma grej då som är min, att försöka säga att det är Annie Lööfs fel. Att
precis.
Det är inte du som är dålig, utan det är hon.
Exakt. Ja, men precis. Det är en så här stilla protest mot den där tomheten, att passivitet då, som liksom filosofisk aktivism. Men, och det är, vi behöver inte fokusera på Annie Lööf, det är bara det är väl ingen skillnad, det är ingen skillnad på henne och de andra sju liksom.
Nej, absolut inte. Det är saksamma. Jag tycker det är hans bästa poäng i hela boken, får jag säga den.
Ja.
Det är det här med, eller bästa poäng, men en jättebra exempel på den här cynismen är ju att båda miljöpartierna, alltså de som kallar sig själva för miljöpartiet, både Miljöpartiet och Centern håller på med det här bonus-malus-systemet, att om man byter till en miljöbil så ska man få enligt Miljöpartiet 40 000 i rabatt då. Och enligt Centern så vill de höja det ännu mer så att man ska få 100 000 om man byter till en sån miljöbil. Men då skriver han att så här, det bästa, mest miljövänliga är ju att inte ha en bil. Så att om man vill liksom verkligen peppa för det, så borde man ju ge 100 000 till alla människor som inte har en bil.
Ja.
Liksom, därför att om man ska vara helt ärlig och tala sanning, så är det ju att de bonus-malus-pengarna är till inte för att stödja miljön, utan de är till för att stödja bilindustrin. Och det är så fruktansvärt absurt att sitta och titta på ett sånt jävla hyckleri. Mm. Så att man liksom vet inte vad man ska ta sig till.
Nej, men sen är det också, man ska inte ge dem 100 000 heller. Man ska bara säga, du ska inte ha någon bil, du ska inte ha några pengar. För det är människor med pengar som liksom smutsar ner miljön,
ja, så
också.
Så
att de kommer använda de där pengarna för att flyga någonstans.
Ja.
Så det är bara det enda liksom säkra sättet att sänka sina utsläpp är att vara fattig.
Eller
det är det enda som har funkat hittills. Var jättefattig eller ta livet av dig. Men
jag känner att jag skulle behöva en Annie som bara ser mig i ögonen och säger att allt kommer bli bra.
Ja, jag vet. Hon är bra på det.
Ja, exakt.
Jo. Hon är otroligt varm.
Precis. Hon ägnar inte partiledardebatten åt att stå och skrika att vara jättefattig eller ta livet av mig. Av någon anledning så var inte det politiska projektet hon ville erbjuda. Vilket vi vet är den enda rimliga vägen framåt. Men Johansson letar då i sin bok efter ett förhållningssätt som ska skydda hoppet, som han skriver. Alltså dels mot den här då Annie Lööf-idealismen som bara är ett tomt pep-talk, en dikterad optimism. Den värsta sorten cynism, skriver han. Den här illusionen om yes we can. Jag kan göra skillnad. Jag kan klimatkompensera flygresan. Jag kan bli flexitarian och skänka leksaker till afrikanska barn. Jag kan göra den här skillnaden. Men att ska skydda hoppet mot det, men ska också då skydda hoppet mot den här totala uppgivenheten. Att man inte bara ska vara uppgiven. Och att det förhållningssättet då eventuellt finns hos de antika kynikerna. För att det finns så cynism som vi förstår cynism, och sen finns den antika cynismen som han kallar, som kallas cynism också, som egentligen inte var, det är inte samma sak som vi förstår cynism, men deras filosofiska aktivism gick ut på att vara passiv. Ja, men det var lite det du pratade om också då, och inte agera i enighet med samhällets ideal, och därmed då liksom med sin filosofiska aktivism säga att vi är de normala. Och den etik som är norm i det här samhället är det onormala. Johansson hänvisar i boken till klimatfilosofen, eller vad man ska kalla honom, Timothy Morton, som också är inne på det här med passivitet. Han menar att ett av skälen till att vi har hamnat där vi har hamnat, det är föreställningen om naturen och miljön som något som vi genom våra förnuftiga aktioner och kreativa lösningar kan rädda. Men att dessa räddningsaktioner, det är bara en fortsättning på samma gamla naturbehärskning. Att det liksom är den här moderniteten en gång till, fast den här gången hållbart då. Som sa att det är liksom, det är den här hybrisen, den här idén om att vi kan kontrollera det. Den här idén om att natur, det är något som är frånskilt oss. Man delar upp den här klassiska västerländska uppdelningen mellan natur och kultur, att det är en del av problemet. Att vi är liksom västerländska individer som har en egen agens, och vi har förmågan att antingen förstöra eller rädda naturen. Vi kan betvinga och exploatera naturen eller rädda och ta ansvar för den. Och den idén kommer oavsett vad alltid bara göra skada, enligt Morton. Tror han i alla fall. Det är hans gissning. Men ett exempel som kanske förklarar det här lite bättre är att att Roy Scranton påpekar då i Learning to Die in the Anthropocene, känd från 20 minuter tidigare i den här podden, att den boken, att ett problem med klimatfrågan är ju då det här att det kräver gemensamt handlande på högsta nivån. Mm. Alltså inte en individ, inte en stad, inte ett land, inte ens en kontinent kan lösa det på egen hand. Och om politiker i ett land på eget bevåg skulle lösgöra sig från den fossila världsekonomin, så skulle man ju inte överleva politiskt på grund av den ekonomiska depressionen och fattigdomen som man skulle utlösa på sitt folk. Annie Lööf kan inte stå och skrika det här, var fattig liksom.
Eller om du startar partiet, var fattig eller ta livet av dig. Mm. Och lyckas liksom så här, få med dig alla i Sverige. Och vi i Sverige börjar leva så där med noll utsläpp och sånt. Så kommer det att vara så jävla ruttet i Sverige, så att ingen kommer att vilja vara här. Och, alltså, så att, precis, det är det som är grejen. Att du...
Mm. Det, ja, men det går, alltså hela världen måste lösa det gemensamt samtidigt. Men det är också så att det är fossila bränslen som driver världens politiska maskineri och liksom formar hela vår nuvarande globala samexistens. Det är kol och olja som vi har att tacka för att alla världens nationer är sammanlänkande i en sammanhållande integrerad ekonomi. Mm. Alltså utan den här infrastrukturen kring energi, transport och information som byggs och upprätthålls med fossila bränslen, så skulle det inte finnas någon global civilisation att rädda. Alltså det fanns ingen global civilisation på det här viset under jordbrukareran. Så det blir liksom någon grundläggande motsägelse. Att för att rädda den globala civilisationen måste hela den globala civilisationen samarbeta. Men att det överhuvudtaget existerar en global civilisation är också det som är problemet. Så att det är så att överhuvudtaget agera på den här nivån är en förlängning av problemet. Mm. Men vi måste agera på den här nivån för att lösa problemet. Mm. För att ingen kan lösa det själv. Men ja, men just det, att överhuvudtaget agera på den här nivån blir en förlängning av problemet. Så det är återigen då den här hybrisen. Att myten att vi kan ha moderniteten fast hållbart. Global civilisation fast hållbart. Alltså det som är i grunden ohållbart fast hållbart ska vi ha. Men Roy Scranton håller också på med det här, att han försöker hitta något förhållningssätt som varken är det här... den här då cyniska tomma idealismen, men inte heller den totala hopplösheten. Han skriver om att han var med som journalist och bevakade People's Climate March i New York 2014. Och han skriver om hur impotent och meningslös den var. Att den var helt frikopplad från verklig maktutövning och lagstiftning. Att det var den här typen av engagemang som Johansson också skriver om, som är typisk för det cyniska tillståndet, att det mer handlar, ja, men som jag nämnt tidigare, att det mer handlar om den som hjälpers behov än vad det handlar om det som ska vara objektet för hjälpen. Mm. Att den som inom citationstecken hjälper får en härlig känsla, känner sig god, får en känsla av tillhörighet, kanske tar en selfie och stärker sitt personliga varumärke och så vidare. Att det var bara det som pågick på People's Climate March. Och Scranton menar då att det bästa vi kunde hoppas på var att klimatmarschen åstadkom ingenting. Mm. Best case scenario åstadkom den inte ett skit, men mer troligt var den skadlig, för att det var slöseri med politisk organiseringsenergi som kunde användas bättre på annat håll. Och den gjorde ett offentligt spektakel av klimataktivismens politiska impotens. Fan, jag har skrivit impotens mycket här.
Jag blev förvånad på den där.
Nej, men ja, men att den gjorde ett offentligt spektakel av hur tandlös klimataktivismen är, och den ingav en falsk känsla av hopp hos aktivisterna och människorna då som bryr sig om miljön. Scranton skriver om att vi idag saknar det här politiska inflytande som till exempel kolgruvarbetarna hade under fackföreningarnas framväxt, för de kunde få hela landet att stanna genom att gå på strejk. Men att det inflytandet minskade när ekonomin övergick till olja och flytande bränsle, vars produktion krävde mycket färre arbetare. Mm. Och att kol behövde dras fysiskt ur marken och transporteras på järnvägen. Men oljan pumpades från källan till olika hamnar via pipelines. Och den var så kunde pumpas åt olika håll. Kolet var mycket mer statiskt. Man drog ur det här och man fraktade på den här järnvägen. Det var ett centraliserat flöde, som det heter, som kunde stoppas upp mycket lättare utav arbetarna. Men den här då, det flexibla, decentraliserade flödet av oljan kan inte stoppas upp på samma vis. Men hur som helst är det ju nu då så att vi, alltså inte bara de som arbetar i oljeindustrin, utan alla vi som lever på jorden, vi skulle behöva få hela maskinen att stanna. Men det är ett problem att oavsett hur mycket vi marscherar, så är det svårt att utöva någon effektiv press. För vi kan inte sätta våra händer på de verkliga maktflödena.
Nej.
För till skillnad från kolgruvarbetarna för 150 år sedan, så hjälper vi inte till att producera maktflödena alls, utan vi bara konsumerar. Mm. Det är allt vi gör. Så klimatrörelsen kan inte hota eller sätta någon press. De kan inte sätta något hot om våld bakom kraven. Ja, man lyckas inte göra det. Så det här är då hopplösheten som Scranton målar upp. Och ja, men det är det svåra då när det gäller hoppet. Vi har haft det med passiviteten. Hoppet är passiviteten. Att vara sån som inte som man vägrar delta. Jag vet, han skriver ganska långt, men han skriver om det här om att han tycker att det är en så här viktig uppgift att försöka rädda den ackumulerade humanistiska kunskapen. Bevara humanistiska studier. Att man så ska
läsa Gilgamesh-eposet.
Precis, Gilgamesh-eposet. Det är det äldsta bevarade litterära verket. Så det ska vi läsa och förstå den myten. Och vårda arvet utav den myten.
Det är en idé han har. Istället för att gå på climate march. Jag vet inte vad jag tycker om det egentligen. Det låter ju mysigt. Det låter ju trevligare.
Ja, men vi behöver inte bara en ark för att rädda den biologiska människan, utan också den kulturella människan. En kulturell ark för att rädda utrotningshotad visdom. Ja, det är ett mysigt svar på ett sätt. Det är också det här då, att det här var en bekväm förklaring för dig till varför du inte håller på med aktivism. Det här är också rätt mysigt då, att det är bara läs klassiker och filosofi.
Va, du behöver inte ens gå ut.
Nej.
Var hemma och ta det lugnt.
Ja, precis. Men hur var det du sa att vi måste avbryta de här kedjorna av
stresssemantiska kedjor.
Stresssemantiska kedjorna av social upphetsning. För att jag var lite besviken att Roy Scranton, att han är inne på det, att man ska inte delta i det här, man ska liksom hoppa av de här, liksom, det här reaktiva, att man reagerar på saker, man är en del av de här stressemantiska kedjorna, bla bla bla, och man ska hålla på med kritiskt tänkande och kontemplation och filosofisk diskussion och så vidare.
Man ska bli en jättejobbig kille.
Man ska vara det, precis. Men trots allt det här så kan inte Roy Scranton låta bli att maniskt hela tiden söka på sitt namn på Twitter. Att jag har märkt det varje gång någon så här frågar mig, någon lyssnare, så här, vad hette han som du pratade om det avsnittet, Roy Scranton. Då går det så fort innan den tweeten jag har gillats av Roy Scranton. Kan du tipsa om en bok? Så tips om Roy Scranton-boken. Roy Scranton där. När jag blev morgon i USA. Jag var inne där. Det där har gillat den tweeten. Men det är väl som vi sa, att vi alla är en del av det här. Ja. Man måste ändå kunna få prata om det.
Ja, jag är ändå ledsen om att också Roy Scranton är en del av det.
Han är också en del av det här. Att hans aktivism handlar också mer bara om honom själv än objektet för aktivism. Tyvärr. Det hade ju inte blivit några 200 avsnitt utan hjälp av sponsorer. Vi vill säga tack till Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Fackförbundet Jusek är för er som är eller är på väg att bli jurister, samhällsvetare, ekonomer, kommunikatörer, personalvetare eller systemvetare. Förutom solidariteten är kanske det viktigaste skälet att gå med inkomstförsäkringen, som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor, så att du kan klara bolånen och så vidare även när du hamnar mellan jobb. Jusek stöttar också på en rad andra vis i karriären, bland annat genom Juseks karriärrådgivare som kan diskutera med dig vad som är ett bra nästa steg i karriären, ge tips inför anställningsintervjuer, jobbansökningar, CV-skrivande, LinkedIn-profilskrivande, kanske andra typer av skrivande också. Läs mer på jusek.se. För att få del av Juseks inkomstförsäkring måste du även vara med i A-kassan. Akademikernas A-kassa är A-kassan för alla akademiker hela arbetslivet. Akademikernas kostar endast 110 kronor i månaden och ger dig en ersättning på upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med, hur mycket just du skulle få vid arbetslöshet och om varför det kan vara en bra idé att gå med redan som student. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 361 kronor i månaden, så du lägger alltså bara till 251 kronor om du redan är A-kassemedlem för att också få vara med i facket.
Jag har liksom unnat mig att göra en gubbsuckande och uppgiven valkrönika.
Mm.
Så som jag tänkte att vi kunde lyssna på som lite avslutning här.
Fortsätta temat ge upp.
Ja, det är, ja.
Nanna Johanssons mycket motvilliga valkrönika. Det drar ihop sig till val. Det anar man på skräckkänslorna, den krypande ångesten och det där trycket över bröstet varje gång man slår på radion eller kollar Twitter. Jag kallar det valtecken. Som vårtecken, fast inför valet. En lång radda av psykosomatiska symptom och sömnlösa nätter. Och förutom det här som man upplever i kroppen och i psyket så finns det ju andra mycket tydliga valtecken utströdda lite huller om buller i bland annat stadsbilden. Valaffischerna till exempel. Man ser retuscherade men ändå ganska fula nunor flörta med en på vad som säkert ska vara ett förtroendeingivande sätt. Man ser budskap. Mer EU, säger Björklund via en reklambyrå som fakturerat hundratusentals kronor för de där fem bokstäverna. Förra veckan var jag på semester i Tommelilla där min mor hyrt ett hus. Våra grannar hade pyntat gräsmattan med ett plakat föreställande Jimmy Åkesson. Precis som man gör i Amerika, men där har man ju inte endorsementbilder på Jimmy om man nu inte är sjukligt intresserad av svenska partiledare och eller glasögonormar. Där stod han i trädgården och blickade ut över den österlenska floran likt en xenofobisk trädgårdstomte och talade om för oss som passerade att här, i detta hus, ska det minsann röstas på SD. Här bor Jimmys vänner. Och paniken och skräckkänslorna växte sig starkare. Förutom valaffischer har det förstås kommit valfilmer. Socialdemokraterna jobbar med tema korv. Stefan Löfven står vid en korvkiosk och på frågan om vad han vill ha säger han:
jag vill ha ett samhälle där trygghet går före skattesänkningar.
Så att vi kan anställa fler i vården och alla får hjälp i tid.
Att ni får fler kollegor och bättre villkor.
Att samhället gör mer för att våra unga inte ska dras in i kriminalitet.
Jag vill att alla som har slitit ett helt yrkesliv ska få en pension som man kan leva på.
Sen kommer punchlinen.
Och så vill jag ha en kort med bröd.
Jag tror att en mer realistisk beställning av Löfven skulle vara två grillade med mos och bostongurka, en kokt med extra senap, tre chorizos med pommes och torkad lök, en bamsing dränkt i ketchup, ja, och sen välfärd också. Nåväl, även Moderaterna har släppt en humoristisk valfilm regisserad av Felix Herngren och starring hela Ulf Kristerssons familj. Moderatledaren kan bara inte sluta prata politik. Han pratar liksom politik hela tiden, till och med i trädgården.
Vet du, när man fördelar resurser i samhället, då kan man inte vara populist. Där borta finns en sjukvårdsbuske. Den behöver mycket mer, tror jag.
Vad nu en sjukvårdsbuske är förklaras aldrig. Det kanske är ett sånt där tokroligt skämt som går oss vanliga torrbollar förbi. Ulfs fru, Brigitta Ed, har tröttnat på det här politiktjatet och vädjat till tittaren att rösta på honom.
Du får gärna rösta på Ulf 9 september, snälla.
Det hela är mycket innovativt. Om man med innovativt menar ett plagiat av den amerikanska kampanjfilmen Re-elect Gerald Doherty. Den var ju för sig väldigt bra. Om man med väldigt bra menar rätt okej. Sverigedemokraternas valfilm jobbar inte med humor. I alla fall lite frivillig sådan. Jimmy Åkesson försöker se statsmannamässig ut där han blickar ut över sitt Sverige. Ett Sverige han inte längre känner igen. Han ser bilbränder. Han ser EU-migranter. Han ser bilbränder. Mörkhyade killar i munkjacka. Bilbränder. Bild på Jimmy igen. Fler bilbränder. Jimmy. Bilbränder. Ja, så en liten bilbrand, va? Allt ackompanjerat av Ultima Thule. I en annan SD-valfilm som släpptes redan i höstas används ungefär samma bildmaterial, men där får man även en inläsning av Jimmy själv.
I Sverige är nu terrorn verklighet. Svenskar attackeras, lemlästas och mördas på våra gator.
Jag kan ju inte annat än hålla med, va? Det är verkligen för jävligt med alla de här lemlästade svenskarna man dagligen ser hoppa förbi på ett ben eller vinka till en med sin enda arm. Om de bara kunde sluta lemlästa oss, invandrarna, så vore det ju ett litet steg i rätt riktning. Jag har sett fler valfilmer från andra partier, men de orkade jag inte klippa exempel ur, för det skulle innebära att jag måste titta på dem igen. Och är det något jag verkligen inte vill, så är det att konsumera mer valmaterial och påminnas om att det är knappt 2 veckor kvar till den stora käftsmällen som väntar oss. Om den kommer från höger eller vänster, eller från en kille från Sölvesborg, återstår att se. Men en käftsmäll, det kommer vi inte undan. Adjö.
Superkul, en skrattfest. Det var roligt.
Hus. Jag tror också att det var kul att Ulf Kristersson skulle stå och dammsuga i ett av klippen i reklamfilmen. Mm. Man bara, ja. Undrar när det var, när det var första gången i hans liv. Så man bara, vad är det här för maskin? Hur gör man med den här?
Jag har sett svarta människor hålla i den. Jag vet inte hur det fungerar.
Jag tror att det här var ett afrikansk musikinstrument.
Det här är ju som, det är precis, det är som en sån här jamaikansk längdskidåkare. Så ser det här ut, tänker han. Jag står och håller i den här. Ser ju helt fel ut. Vad är det här för tokig bild? Så, är det här kulturell appropriering, tänkte jag. Jag blev orolig. Ja. Det är inte okej för vita människor att ha en sån där indisk bindi mellan ögonen och dammsuga.
Just det.
Det är faktiskt CA. Ja, precis. Ja, men det var bra. Jag tyckte det fångade känslan bra, tycker jag. Jag tror att det är ungefär så de flesta av oss känner.
Det är konstigt att det är en sån undergångsstämning. Det kanske är för att det är val då, att det är undergångsstämning. Att det alltid är det. Lite mer nu.
Man kanske inte glömma mellan gångerna. Mm. Det är alltid så.
Fast jag kan också irritera mig väldigt mycket på undergångsstämningen. Så man irriterar sig på allting. Dels känner man undergångsstämningen. Sen är man helt jävla galen på att alla människor håller på att säga att det är undergångsstämning. Ja. Och man är så här, hur farligt är det?
Mm. Ja, det är man också.
Att Jonas Gardell säger det än att han ska flytta till Kanada med Mark.
Okay.
Ja, men för det skrev också Sven Anders Johansson om i den här boken, att det så här, har blivit en vanlig liksom, journalistisk genre. Folk som skriver, berättar om en middagsbjudning de har haft. Flera människor på middagsbjudningen sa att de funderar på att emigrera från Sverige. Och att den här förekommer både då bland liksom, Ann Heberlein och hennes kompisar. Att de vill då emigrera för att det är afghaner på gatan. Och sen så vill det också då inom gråterskorna på DN Kultursfären, så är det också, de vill också emigrera till Kanada för att de tror att det blir Handmaid's Tale när som helst.
Spännande att det blir en sån trope.
Ja. Men det är verkligen win-win om man blir av med både Sverigevänner, kverulanterna och gråterskorna på DN Kultur.
Stackars alla andra länder som får en sån invasion av gnällspikar.
Ungern blir proppat. Och Kanada.
Ja, precis.
Alla liksom.
20% av Sveriges befolkning flyttar till Ungern, 20% till Kanada. Så blir det bara vi 60% normala kvar. Så himla härligt.
Alltså, så jävla nice.
Ja, men det var allt för den här veckan.
Mm.
Jag kan säga att imorgon, ifall ni hör det här, torsdag, dagen det kommer ut, så då är jag och Jonathan på Lunds humorfestival på Mejeriet och är med i Landskampen som sänds live från Mejeriet i Lund. Runt 17:15 eller 18:15, jag kommer inte riktigt ihåg, ni får kolla upp det där. Och sen är det också då att Moa och Dylan premiärvisar sin tv-serie där också.
Gud,
på Mejeriet.
Vad kul.
Senare, första avsnittet av den.
Extremt kul. Jag kan säga en sak också, det är att min jättegamla min bok Einsteins fru som kom ut första gången för 10 år sedan, den har kommit ut igen i en fin ny utgåva med ett nytt omslag och nytt material, och om man lyssnar på Lilla Drevet, då kan man gå in på Bokus om man beställer den där, och när man liksom kommer till kassan och man beställer den där, så kan man ange koden LIV och då får man 20 spänns rabatt.
Okay.
Wow,
härligt va?
Men de kommer inte kontrollera att du verkligen har lyssnat på Lilla Drevet där. Du kan ju ha hört om den här rabattkoden från en kompis och sånt där.
Precis.
Mm.
Ja. Det går också.
Mm.
Men då kan man bli liksom ersättningsåterbetalningsskyldig. Då kommer någon att förhöra en sen på vad heter Royce Crantons bok.
Men det här blir ett väldigt jobbigt avsnitt att klara förhöret på. Jag ska kunna referera allt vi har sagt om att
det?
Avbryta
stressemantiska
flöden och sådär.
Jag vet inte vad fan det betyder. Men jag tycker man förstår det, man behöver inte kunna ordet, och jag har säkert översatt det fel och så, men man förstår lite vad man menar.
Ja.
Okej.
Okay. Mm. Tack till Aftonbladet Kultur och våra sponsorer Akademikernas och Ljusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Ni heter Liv Strömqvist och Anna Johansson. Ni heter Ola Söderholm. Lilla Drevet är tillbaka igen om en vecka. Hej hej.
Hej då. Hej.
Ska, men vad ska jag... Vad tar du med dig? Jag funderar på att jag ska gå och klippa lite. Eller om jag ska... Tack för det. Hur... Vill du vara med nästa vecka också? Eller? Vi kan ju höra så.